episkt och artistiskt i musiksverige från 60-talet till nu. Jag tror att jag ska säga skivtönten. Stort tack för att du tog dig tid.
Tack för att jag fick komma.
Vet du vad du har tagit dig tid till och kommit till?
Snedtänkt.
Det är alldeles riktigt. Det är en podd som klipps av Linus Kulin och mixas av Ander Lundgren. Vet du vad vi ska prata om i nästa veckas podd?
Ingen aning.
Nej.
Programutsändningen presenterades av
Kalle Lind, kulturarbete
AB.
Hur funkar sex bland hermafroditer? Det får ni veta när vi djupdyker i sniglarnas och snäckornas parningsvanor. Där förekommer ringdans, där nyttjas kärlekspilar och så har vi pantersniglarnas akt då som kanske kan liknas vid bungee jump 6. Detta i Naturmorgon lördag 6:10.
Här är Ekot. Samtliga personer, minst 242 stycken som var ombord på det flygplan som kraschade i nordvästra Indien idag, har omkommit. Det här uppger tidningen Indian Express och hänvisar till den lokala polisen. Planet var på väg till London men störtade kort efter starten i ett bostadsområde nära flygplatsen i staden Ahmedabad. 169 av de ombordvarande uppges vara indier, 53 ska vara brittiska medborgare. De senaste dygnen har tusentals människor från över 30 länder planerat för att delta i en marsch för Gaza, nära gränsen mellan Egypten och Gaza. Men aktivister på plats i Egypten uppger att de blivit stoppade redan på flygplatsen och med våld deporterade från egyptisk mark. Aysam El-Yashi från Malmö är en av dem.
Vi har blivit stoppade och slagna av polisen i Kairo flygplatsen.
Ja, Aysam El-Yashi är en av en grupp aktivister som var på väg till Egypten för att delta i så kallade Global March to Gaza. En global rörelse som beskriver sig själv som en opolitisk och oberoende rörelse som med fredliga medel vill bryta blockaden mot Gaza. Tusentals personer och delegationer från över 30 länder, däribland Sverige, har anmält sig till att delta i marschen mot gränsövergången mellan egyptiska Rafah och Gaza. Marschen startar på söndag, men redan nu har många deltagare börjat ta sig till Egypten. När Ekot kommer i kontakt med Aysam El-Yashi från Malmö har han tillsammans med ungefär 30 aktivister från olika länder blivit deporterade från Kairo till Istanbul.
Så vi är nu i Sabiha, flygplatsen i Istanbul. Så vi fick mat, vatten.
Aysam och andra i gruppen vittnar om att de blev illa behandlade av de egyptiska myndigheterna och deporterade med våld till Istanbul, Samar Hadros, Jerusalem.
Ukraina och Ryssland har genomfört en ny utväxling av svårt skadade och sjuka krigsfångar. Det här bekräftar Ukrainas president Volodymyr Zelensky och Rysslands försvarsdepartement uppger samma sak. Och förutom skadade och sjuka så har Ukraina och Ryssland i veckan även utväxlat kvarlevorna efter döda soldater. Allt enligt den överenskommelse som länderna gjorde i Turkiet i förra veckan. Och så vädret. Imorgon får stora delar av landet soligt men i norra Norrland lite moln och någon skur. Imorgon får stora delar av landet övervägande soligt, men i norra Norrland mer moln och skurar som rör sig in västerifrån. I söder omkring 20 grader, i norr 10-15 grader. Ekot Johan Hellström.
Och här är Radiosporten med golf. Ludvig Åberg är just nu ute på första rundan i årets tredje major-tävling US Open. Och efter 6 hål är Åberg ett slag under par. Basket nu, en vecka till EM-premiär för de svenska damerna. Utan skadade Regan McGarrity som hade varit given. Idag berättar hon om känslorna att missa EM.
Det var otroligt tufft. Skadan var väldigt jobbig för mig, både fysiskt och mentalt. Och sen så pratade jag ju med landslaget och sa att det finns en liten chans att jag kanske kommer kunna vara med. Men det hände ju tyvärr inte, utan skadan var större än vad vi trodde när de gick in i knät för knäoperationen. Så att min rehabprocess har blivit lite längre. Tyvärr så blev jag skadad ganska tidigt på året. Men fram till dess så var formen väldigt bra. Så att det är också jobbigt att bli skadad när man känner att man är i toppform.
Peter Sundqvist, reporter.
Där är P1, Sveriges Radio.
Jonas, du har varit med på ett möte med den mytomspunna Bilderberggruppen. Vem var den
mest... Vänta. Menar du det hemliga mötet med den hemliga Bilderberggruppen?
Självklart!
Alltså det här mötet som direkt sänds i tv när alla deltagarna anländer. Det hemliga mötet som Sveriges Radio flashade om i morse. Det hemliga mötet som alla medier i förra veckan ägnade massor av krönikor och analyser.
Det är verkligen det mötet jag menar, men väldigt...
Alltså det här hemliga mötet på vars hemsida man kan gå in och se alla som är deltar. Man kan på det hemliga mötet så kan man också gå in och se vad som har diskuterats på de här hemliga mötena de senaste 70 åren. Är det du menar?
Det är det jag menar. Men det är ju också så att det är mycket spekulationer kring vad det är som egentligen sägs på de där mötena.
Alltså som sagt, man kan ju gå in då och kolla det de senaste 70 åren på hemsidan, men... Ja, men man kan spekulera ändå. Jag tänker alltid på Jack Werners bok som handlade om myter på nätet som heter Jag skiter att det är fejk för det är för jävligt ändå.
Oj, kan jag ändå få fråga när du var på det här mötet i USA, vem den mest spektakulära, mäktiga människan som var på plats då var?
Ja, jag tror att det var i sådana fall Henry Kissinger som var med på mötet.
Den gamla amerikanska utrikesministern.
Mm.
Pratade ni?
Nej, det gjorde vi inte. Jag såg honom på håll. If you should ever leave me, will life still go on, believe me? The world could show nothing to me, so what good would living do me? God only knows what I'd be without you.
Välkomna till talkshow i P1 med Jonas Bonnier och Katrin Zimmermann. Och vila i frid, Brian Wilson från The Beach Boys får vi väl säga.
Mm, det här är verkligen fantastisk den här låten.
Mm. Visst är det lite som att håret på armarna reser sig?
Varje gång man hör den faktiskt. Den här melodin är ju... Ja. Himmelsk.
Mm. Jag vill ändå uppehålla mig vid Bilderberggruppen.
Ja,
eftersom det är så få i Sverige som ändå har deltagit genom åren. Och du faktiskt är en av dem. I årets upplaga här i Stockholm så är kanske det största namnet PayPal-grundaren Peter Thiel. Svenskar som ska vara med är statsminister Ulf Kristersson, Magdalena Andersson, Jakob Wallenberg och Spotifys Daniel Ek bland andra. Och sen så är det ju då internationella toppolitiker, affärsmän och andra mäktiga människor. När du var med då 2012, då möttes det här sällskapet på ett lyxhotell utanför Washington DC. Det måste ju ändå ha varit lite pirrigt att få kliva in där.
Ja, det hade ju varit ännu pirrigare om jag hade förstått att jag skulle vara pirrig. Men jag kom lite för sent. Ja. Så att när jag anlände så var det liksom, hade alla kommit redan. Jag fick ta en fin limousin från flygplatsen och vi åkte långt ut på landsbygden. Och jag visste inte riktigt vilket möte jag skulle delta i faktiskt. Jag hade missat hela mystiken kring det här med Bilderberggruppen. Så att jag hade ingen aning. Men när vi svängde runt den sista vägkröken innan vi skulle åka till hotellet så möttes vi av en stor folkskara som var jätte jättearga och som skrek att jag dödade bebisar och slog på bilen. Jag blev väldigt förvånad, måste jag säga. Och vi plöjde genom den här limousinen, körde igenom alla de här människorna. Precis som i en film, du vet, man har sett den där filmscenen så många gånger, man sitter i bilen och arga människor står utanför och liksom...
Och varför var de så arga?
Ingen aning. De var arga för att Bilderberggruppen är ju en... Den är ju en mytomspunnen, tog jag reda på så fort jag kom in på mitt hotellrum. Grupp som liksom betraktas som någon slags illuminati. Här möts människor och smider ränkor och elaka planer.
Och de där elaka planerna, det låter ju konspiratoriskt, men det är ju ändå mäktiga människor som är på plats. Just det där att man är lite avskilt, att det är lyckta dörrar, gör det att de agerar annorlunda eller är mer frispråkiga?
Alltså det här, för mig, det här var ju liksom pärlor för svin, Catherine, och det var jag som var svinet. Alltså jag visste ju inte vilka de här höjdarna var ens. Henry Kissinger, som sagt, han rullade ju in på någon rullstol, honom kände jag igen, men de allra flesta hade ingen aning om vilka det här var. Det är ju politiker från världens alla hörn, företagsledare, men alltså det är ju inte så att de är, det är ju inte några kändisar på det sättet som... Det var ju Brilliant Minds förra veckan i Stockholm, också en konferens. Där fanns Tom Brady och John Legend och den här typen av kändisar.
Det här är en amerikansk artist, en amerikansk fotbollsspelare.
Precis, de känner jag igen. Mm. Men någon högt uppsatt diplomat eller politiker från Frankrike eller Spanien, tyvärr, jag förstod inte ens vilka som var vilka. Alla betedde sig väldigt avslappnat, tyckte jag.
Men när de då talade, fick du några nya insikter?
Nej, det kan jag väl inte påstå att jag fick. Men det får man. Det här är också, det var också, jag kommer ihåg att det var någon, efter något av de här panelsamtalen så gick jag ut därifrån. Och då så var alla väldigt upphetsade över något som inte hade sagts. Och då förstod jag att jag var kanske inte riktigt kompetent nog att känna igen vad som inte hade sagts.
Det här var under tiden då du var chef för Bonniers. Exakt. Det var därför du hamnade där. Det var Jakob Wallenberg som bjöd med dig dit.
Verkligen.
Men syftet med de här mötena då? För det måste väl ändå finnas ett skäl till att man samlas så här en gång per år?
Nej, men verkligen. Och jag tror att om man... Syftet med mötena för de som deltar, om man inte ska raljera, det är väl att försöka knyta kontakter och prata ihop sig för att hitta skärningspunkter mellan projekt som gagnar dem själva lika mycket som de gagnar andra. Och andra kan ju vara resten av världen eller andra deltagare. Men det är väl så att det här är ju nätverk och det här händer ju överallt hela tiden, i styrelserum, på konferenser, på kongresser. Man träffas, man pratar, man berättar vad man gör, man träffar någon annan som berättar vad de gör och så plötsligt uppstår någon möjlighet eller någon, och det här är precis samma sak.
Uppstod någon sån möjlighet för dig då? Fick du någon ny mäktig kompis?
Nej, jag fick ingen kompis, Katrin.
Då släpper vi Bilderberggruppen då. Och så går vi in på en annan nyhet som är mycket mer konkret. Mm. Det är vattenbrist på Gotland. Grundvattennivåerna ligger jättelågt på grund av att det har varit en ovanligt torr vår. Och då, för att försäkra sig om att dricksvattnet ska räcka till i sommar, så har man bestämt sig för att sänka vattentrycket i kranarna i Visby bland annat. Mm. Hur känslig är du för vattentrycket när du duschar eller vrider på en kran?
Alltså jag kommer ihåg den tiden som teppanyaki-hällar var inne. Då var det ju även såna där regnduschar som under ett tag man skulle ställa sig under, som bara det där vattnet liksom inte sprutade ner utan bara strilade sakta ner. Jag förstod aldrig poängen med det. Jag tycker att det ska vara tryck i duschen. Det är ju härligt när det är det.
Mm. Ja. Så du är en sån som vrider åt munstycket om man kan välja så att det nästan är som en jättehård stråle?
Nej, det är absolut inte. Det låter ju superläskigt när du säger sådär. Men jag vrider absolut på vredet så mycket det går för att trycket ska vara så högt som möjligt.
Jag tycker ändå man påminns lite om hur privilegierade vi är här i Sverige. Generellt då, om vi tänker undantaget på Gotland nu. Jag var ju i Italien nyligen. Där var det ju också någon liten eländig stråle som gjorde att hälften av allt schampo var kvar. Trots att jag hade försökt skölja bort det, om du förstår känslan. Eller det kanske du inte gör för du har kort hår.
Alltså jag tänker så här. Det här är bara en spaning som jag inte riktigt kan belägga, men har vi inte pratat ovanligt mycket om duschande i det här programmet.
Det kanske vi har. Alltså jag vet ju att du är en hängiven duschare.
Ja, absolut. Jag duschar ju. Jag kom ju ut som att jag duschar ibland 3 gånger om dagen. Mm. Idag är en sån dag, tror jag. Men och fick väl både ris och ros, har jag en känsla av, från
mest
lyssnarna.
Mest ris, tror jag.
Ja, mest ris. Ja. Mm.
Men det har väl att göra med tillgång på vatten.
En liten ros fick jag. Jag är tacksam för det. Jag vill vända mig direkt till den lyssnaren och säga tack.
Ja. Och jag släpper hela duschstråleproblematiken för den här gången, men vem vet, jag kanske återkommer.
Ja.
Istället ska vi prata om mobilspel som är politiska. För i Hongkong har nämligen ett sånt mobilspel precis förbjudits. Spelet går ut på att man kan störta en kommunistisk regim eller diktatur. Och då kan du välja om du vill vara någon som svär trohet till Taiwan, Tibet, eller om du vill vara uigur. Du kommer ihåg den här folkgruppen som förföljs och sätts i läger i Kina. Vad skulle du välja i ett sånt här spel om du skulle bekämpa diktaturen, någon av de här tre? Taiwan, Tibet eller uigur?
Tibet.
Ja. Formellt är det ett fiktivt universum de har skapat i det här spelet som heter Reversed Front Bonfire. Men den taiwanesiska spelutvecklaren säger att alla likheter med verkliga myndigheter, politiska beslut eller etniska grupper i Kina är avsiktliga, högst medvetna. Hyfsad diss, får man väl säga, eller?
Ja, men
av de som sitter i Peking och bestämmer.
Jag älskar när man skriver så att allting, alla likheter är avsiktliga.
Mm. Polisen i Hongkong säger nu att den som laddar ner spelet kan komma att anklagas för att bryta mot den nationella säkerheten. Björn Djurberg, hej!
Hallå, hej!
Programledare för radiokorrespondenterna Kina. Du har också varit korrespondent i Kina i många år. Är med oss från en studio i Östersund.
Mm.
Hur djärvt är det att göra ett mobilspel där man då kan vara tibetan och slåss mot en kommunistisk regim?
Ja, nej, men det är väl rätt djärvt då, om man ska använda det ordet. Jag skulle väl, ja, men så här, det är väl ingenting man gör lättvindigt. Och som du nämnde här i början, en kommunistisk diktatur man skulle kämpa emot. Jag tror specifikt att det är Folkrepubliken Kina som man skriver i spelet. Jag laddade ner det där spelet i morse och testade det lite grann också.
Gjorde du?
Ja.
Och hur var det då?
Det var lite krångligt, tycker jag. Det var inte så att jag gjorde, alltså jag satt väl där 10 minuter så där, men det var mycket funktioner, rätt mycket så här tutorials, alltså nybörjar liksom hjälp man ska gå igenom för att fatta hur det funkar, rätt mycket text och sådär. Och det lilla jag såg historiemässigt, så var det ju liksom uppenbar kritik mot kommunistpartiet och Folkrepubliken, så det här är kontroversiellt i Hongkong är väl inte så konstigt. Och framförallt då, alltså det är ju en väldigt ganska allvarlig kontext ändå, alltså det politiskt känsligt som sagt. Det handlar ju om etniska folkgrupper som ju kommunistpartiet har fört en allt hårdare assimileringspolitik emot då. Och så taiwanesisk spelutvecklare. Så att, ja.
Vilken figur valde du att vara?
Ja, jag valde Manchuriet, kunde man välja också. Ha? Det är alltså nordöstra Kina av idag.
Men fast jag måste bara fråga, när du är så specifik. Du tvekade aldrig, utan Manchuriet var din självklara go-to-person.
Nej, ja. Det där är lite mystiskt, Manchuriet. Eller Manchuriet. Ja. Alltså, det där är ju inte så många som kanske vet vad det där är idag. Så jag tyckte det var lite spännande att välja någon faktion då, som inte var lika välkänd kanske.
Nej, precis. Jag sa Tibet enbart på grund av Tintin.
Ja.
Men det är ju trots allt ändå, jag vet inte, jag säger inom citationstecken, bara ett mobilspel. Mm. Att de går så långt då som att stoppa det.
Ja, nej, men så här, det finns ju inget bara i Hongkong, eller speciellt inte på kulturområdet. Alltså kultur, redan Mao Zedong la ju ner liksom texten här, kultur ska vara politisk, det ska vara underordnat partiet då. Det ska användas politiskt. Så att med tanke på hur Hongkong ser ut idag, vad det har blivit, så vore det väl kanske konstigt om man inte stoppade det här. Man har ju förbjudit allt från barnböcker till musik i Hongkong, så varför inte spel? Det ser jag nästan som en självklarhet.
Och den som då ändå laddar ner det här spelet och spelar det,
riskerar att anklagas för att begå brott mot den nationella säkerheten, som de har uttryckt. Vad innebär det där?
Ja, det finns ju säkerhetslagar sedan några år tillbaka som Peking införde bakvägen till att börja med i Hongkongs parlament. Det finns ju visst mån av självbestämmande där. Va? Men det innebär ju i korthet, alltså, du riskerar ju bli gripen, åtalad och fängslad för då olika typer av säkerhetsbrott, alltså separatism eller uppvigling eller något sånt där. Va? Och där är ju straffen också, kan vara väldigt allvarliga. Det finns livstidsfängelse på den straffskalan.
Och allt det här pratet nu då om det här mobilspelet, vad har det fått för effekter? För man tänker att det skulle kunna få en motsatt effekt om vi ser vad Peking hoppas.
Precis, och det där är ju en klassiker. Alltså, jag antar att ni känner till Streisand-effekten.
Nej, berätta. Streisand-effekten. Berätta.
Ja, alltså Barbara Streisand, den kända artisten, som ju, jag tror det var för ett antal år sedan, så där klagade på att hennes näsa var så stor eller så på någon bild. Och då började alla såklart googlar den där bilden, eller hur det var. Alltså, ju mer, om man uppmärksammar någonting så får ju det uppmärksamhet, såklart. Och jag har också sett rapporter nu om att många har just sökt efter det här spelet nu då. Liksom i hela världen också, för att det har ju spridits i de stora internationella nyhetsmedier och sådär. Och till och med utvecklarna då tackade ju, får man väl uppfatta det som, då ett inlägg i sociala medier för att man nu har blivit då introducerade för hela Hongkong på det här viset.
Mm. Och de har ju nu sagt att de här mobilspelen ska plockas bort från Google Play och App Store och så.
Mm.
Gör de stora bolagen det? Går de Kina till mötes?
Ja, jag har inte sett något officiellt uttalande just i det här specifika fallet. Men generellt kan man väl säga att de stora techbolagen som har appar då i sina butiker, de anpassar sig ju lokalt och regionalt och så där till lokala lagar och så där, som man brukar säga. Och Apple har ju redan tagit bort otroligt mycket appar och så där och spel. Tusentals spel som inte går att nå i den kinesiska App Storen till exempel. Google är ju blockerat i Kina. Alltså deras App Store och så där. I Hongkong, det har ju varit annorlunda. Det är ju det som är grejen. Men det finns även exempel där man har gått till mötes då och tagit bort saker. Till exempel en låt som heter, som var liksom en, något av en temalåt för de här protesterna för några år sedan. Den gick man till domstol, myndigheten i Hongkong, för att få bort från nätet då, och vann i domstol. Så Google tvingades plocka bort den där och liksom geoblockera vissa länkar från Hongkong och så.
De här protesterna då, som du hänvisat till. Det var ju väldigt mycket uppmärksamhet kring de där 2019 demokratirörelser som slogs ner och så. Vad har hänt med dem sedan dess?
Ja, det är ju inga fler protester i Hongkong idag. Alltså det som har hänt är ju att oppositionen i Hongkong, som ju drev på mycket de här protesterna, alltså demokratirörelsen då, som nämnts, alltså den är ju i princip helt utraderad. De främsta partierna har ju upplöst sig själv, fackförbunden, civilsamhället, medier och så vidare har ju tillbaka pressats. Va? Och ja, det senaste valet för några år sedan, det var det lägsta valdeltagandet någonsin i det. Och jag vill minnas att chefsministern på den tiden tyckte det var bra, för att det visade att folk var rätt nöjda, menade hon. Och för att de inte gick och röstade ungefär. Så att, det säger ju en del om hur det ser ut i Hongkong idag.
Tänk vad man kan tolka ett deltagande olika.
Ja, det finns två sidor av varje mynt.
Det finns ju andra exempel där Peking slår mot kulturfenomen. Du var ju inne på det inledningsvis här. Kulturfenomen som de anser utgör ett hot på något sätt. Jag vet att ni i ert nästa poddavsnitt lyfter det.
Ja, eller vi ska prata om mjuk makt. Alltså, och då brukar man ju säga att kultur används för att öka på sin mjuka makt, alltså förmågan då att kunna attrahera påverka beslut från andra länder och sådär. Liksom inte genom hård makt och militär, utan kanske genom kultur. Och det har ju varit, trots då den här hårda censuren och så som finns i Kina, så har man ju haft stora framgångar. Till exempel på spelutveckling. Man har haft väldigt stora internationella framgångsrika spel de senaste åren. Och en film som kom här i våras, som nu är den femte mest, den film som har spelat in femte mest alltså inkomster någonsin, den mest framgångsrika animerade filmen någonsin i pengar, så att,
som heter
Nerdja 2. Det är en animerad familjefilm, kan vi kalla det för, alltså tänk Disney stil fast kinesisk stuk på det.
Samtidigt kan man väl säga att de absoluta, är 85% av pengarna är ju inspelade i Kina.
Ja, 98% till och med.
Ja, till och med det. Jag såg att Australien hade varit ganska framgångsrik, men sen tog det slut. Liksom.
Precis, alltså, visst, så är det. Men ändå, det ses som en stor framgång. Och spelen som har varit framgångsrika, de har slagit även internationellt utanför Kina.
Radiokorrespondenterna Kina släpps måndag morgon. Finns i appen SR Play för den som vill höra mer om hur Kina utövar sin mjuka makt. Tack så mycket för att du var med här i talkshow, Björn Djurberg.
Tack så mycket.
Katrin, bara kort. Alltså jag tänker ofta på Barbra Streisand. Vad hände med Barbra Streisand, undrar jag ofta. Alltså när jag växte upp, hon var ju stjärnan i bland annat Star is Born med Kris Kristofferson. Det var ju liksom, hon var ju så enormt stor, upplevde jag. Mm. Och sen, och hon är ju i livet, och jag menar, väldigt många har ju fortsatt snacka, men hennes karriär tog liksom slut.
Jag ägnar mig åt att titta på gamla romantiska filmer där hon är med och skådespelar. Jag tycker hon är alldeles, alldeles underbar.
Ja, men hon är ju det. Ja.
Ja, du får väl ta reda på det, och sen kan vi göra ett ämne på det.
Toppen.
I talkshow.
Ja, vi återkommer till det i talkshow.
Ja. Mm. Nu vill jag prata om vad jag har förvandlats till.
Okej.
Mm. Jag har blivit den där personen som stoppar upp kassakön i matbutiken för att jag har upptäckt ett fel på kvittot.
Alltså du har upptäckt fel på kvittot?
Ja, det här hände mig igår. Det var riktigt bra stammispris på smör. Mm-hmm. Så jag plockade på mig flera paket. Mm-hmm. Men när jag kollade på kvittot efter att jag hade betalat i kassan så var rabatten inte dragen. Mm. För första gången i mitt liv sa jag till om det här. Fram till nu har jag tyckt att det är väldigt pinsamt. Mm. För man stoppar ju ändå upp kön. Mm. Och det är också lite jobbigt att säga till kassörskan.
Mm. Får jag fråga bara då kort som en kontrollfråga. När du då står där, du har betalat, du får kvittot. Lusläser du då kvittot och står kvar framför kassören, eller går du bort och börjar plocka i dina saker samtidigt som du kontrollläser kvittot?
Nej, jag tar kvittot med en gång. Jag
och köpt... står och tittar på det på plats.
Ja.
Okay.
Och sen säger jag till. Ja. Kan du också göra sånt om det blir fel?
Nej.
Alltså,
nej.
Du skulle aldrig drömma om att göra något sånt.
Nej, alltså jag är ju en godtrogen person, så att jag tar ju kvittot och tror att det har blivit rätt.
Mm. Ja. Jag gör det 99 gånger av 100. Mm. Men här tyckte jag att det blev lite dyrt. Mm. Med tanke på det fantastiska stammispriset.
Ja.
Så att jag sa till, och det blev återköp. Kassörskan var tvungen att regga om mitt kort, för det var det som gjorde att stammispriset inte hade gått in. Mm-hmm. Kön växte. Mm. Kvinnan som stod bakom mig, som hade lagt upp alla sina varor på bandet, himlade med ögonen, suckade demonstrativt, tog alla sina varor, plockade ner dem i kundkorgen, förflyttade sig till en annan kassa. Men jag var liksom helt obrydd.
Mm. Du hade moraliskt rätt, kände du?
Jag vet inte. Var det här bra eller dåligt?
Alltså,
att jag inte kände någon skam över att jag stoppade upp hela kön. Jag vill säga att klockan var 5 också, så det var ganska mycket folk.
Ja, det är väl bra att du känner att du, om du har rätt, så rätt ska vara rätt, så att säga. Ja, det är väl delvis bra, men det är klart att det finns ju en gräns för när det blir också går över till att inte ta hänsyn till omvärlden.
Ja. Hemifrån fick jag feedbacken att det var respektlöst beteende.
Mm, nu är det radio och jag har inte den relationen, tycker jag, till dig. Så att jag är försiktigare.
Men det här med att jag ändå faktiskt tittade på den här damen och bara, alltså den frustrerade kvinnan bakom mig.
Som suckade.
Ja, och kände så här, vet du, chilla lite. Jag undrar om det är så där att jag har gått in i nästa fas i livet. Jag tycker man ser det med en del människor som blir äldre, att det är någon form av ängslighet som släpper.
Ja, eller så är meditationen. Du har liksom lärt dig att kunna zooma ut och zooma in på ett positivt sätt.
Ja. Suckar du demonstrativt om jag är före dig i kön och börjar giddra med kvittot?
Alltså jag suckar nog när du börjar sen stå och chitchatta med kassören om tomaternas kvalitet i en kvart. Då kan det nog hända att jag packar, i varje fall packar ner mina grejer och går till en annan kassa, det tror jag.
Jag gick ifrån affären med 33 kronor mer.
Och moralisk upprättelse.
Det vet jag inte. Mer känslan av att ha klivit in i nästa fas i livet. Okej, nu vill jag hoppa tillbaka till min barndom, för jag vill prata om andra sidor av mig som kanske också förvånar dig.
För, jag vill fortsätta prata om mig. Ja, nej men varsågod.
Jag brukade leka häst när jag var liten.
Mm-hmm. Jag ska reagera på det, förstår jag, men jag vet inte riktigt hur.
Du brukar ju fokusera på min empatilöshet när det gäller djur.
Ja, alltså du menar att jag är fascinerad över att du iklädde dig rollen som häst.
Ja.
Ja, du kände dig som häst.
Det fanns en träddunge nedanför höghuset där vi bodde, och jag och min lilla syster byggde upp hinder, galopperade runt där. Hon var lite bättre på både galopperandet och gnäggandet, men jag hakade ändå på.
Det var hon som drev leken och du följde med. Och hon var lilla syster.
Ja. Känner du igen det här från din barndom? Tjejerna som lekte häst, eller om du lekte häst?
Nej.
Nej, okej. Okay. Det är ju ett ganska utbrett fenomen, vill jag säga.
Jag kommer ihåg att tjejerna red och gick till stallet och så där, men jag kommer inte riktigt ihåg att de byggde upp hinder på skolgården och hoppade.
Men om vi tänker oss en vuxen version och mycket mer konstnärlig version av detta lekande, så är det så att det i helgen är dags för en omtalad dansperformance i Stockholm. Tänk dig en flock bestående av 15 galopperande dansare som skapar ett slags rörligt monument på Nationalmuseum och Skeppsholmen i Stockholm, och som också vill att vi ska få en ny blick på statyer med män på hästar, som det ju finns en hel del av i det offentliga rummet. Det är detta det handlar om. Välkommen hit, Anna Källblad, koreograf och ena halvan av Byström Källblad.
Tack, roligt att vara här.
City Horses heter det här. Berätta mer om vad det är publiken kommer att få uppleva.
Ja, man kommer få uppleva det som du beskrev. Att det kommer en grupp dansare som rör sig ungefär som en flock vilda hästar.
Så det är en koreografi helt enkelt?
Ja, det är det. Ja, och så intar de staden.
Det låter fint tycker jag.
Jag såg bilder på det och det såg både väldigt lekfullt ut, men också som att det var väldigt roligt att göra det.
Ja, men dansarna brukar säga det, att de gillar att framföra det här verket.
Och vad är det ni vill sätta ljuset på då, när ni intar det offentliga rummet på det här sättet?
Ja, men dels så det som du nämnde med att vad finns det för representation av den kvinnliga berättelsen eller historien i stadsrummet? Eller, det är lite det som vi, om man tänker på de här ryttarstatyerna, så är de som en representation av vår historia, och vad ska vi minnas, vad ska vi komma ihåg till nästa? Och vi kände att ja, vi saknade, vi tittade liksom, vad är den kvinnliga representationen? Och då var det ju ofta nakna kvinnor som ofta ibland också ligger ner, och då kände vi att vi behöver tillägg.
Och varför är hästen då en bra metafor här?
Ja, men vi blev inspirerade av verket. Vi var i Skopje i norra Makedonien, och där hade man satt upp nya såna här ryttarstatyer. Och de var också väldigt mycket större i skala. Och vi gick runt där och kände, ja, hur kan vi förhålla oss till det här? Det var så starkt i stadsrummet, också med tanke på att de var nya. Annars gjorde man ju såna här på för några hundra år sedan och på renässansen. Och då blev det som en, ja, hur kan vi reagera rent fysiskt? Och då blev jag en häst. Och? Det var så det kom till.
Alltså då blev du en häst i Skopje när du gick där helt enkelt?
Ja, hur kan vi förhålla oss till det här?
Ja. Och då vill ett vi... gnäggande kände du var?
Nej, inte i tystnad.
Nej.
Men så då provade vi att galoppera som hästar. Och så mindes vi lekar från när vi var små också. Och hur vore det om vi var flera? Och helt enkelt liksom galoppera genom Europa. Ja, så.
Och det har ni ju gjort i 8 års tid. Ni har varit i Spanien, Danmark, Tjeckien, Tyskland bland annat. När ni då galopperar fram i de här städerna, alltså vad får ni för reaktioner?
Ja, men folk stannar ju upp då och tittar. Det blir folksamlingar. Det blir både skratt men också allvar. Tillrop. Lite interaktion ibland.
För det tänker man ju när ni är så pass många som ska galoppera genom ett rum där det är fullt med andra människor och cyklar och sådär. Så det måste ju vara, det blir nästan lite läskigt att se er komma galopperandes.
Det är nog, det är olika då.
Ja.
Ja, jag vet inte. Kanske någon upplever det läskigt.
Men du sa att folk är glada. Ibland är det folk som också hakar på då, eller?
Ja, det kan det vara. Det kan också mötas med genans, frustration, irritation. Men mycket glädje, skulle jag säga.
Och de som är irriterade eller frustrerade, ropar de saker då? Eller hur känner du av det?
Ja, det kan hända.
Och vad tror du det är uttryck för?
Ja, alltså jag har ju lite svårt att förstå hur det kan skapa sån irritation. Jag tycker det är intressant för att de dansarna tränger ju inte undan någon, utan de tar ju, det är klart att en del människor flyttar på sig kanske, men det är ju inte någon hotfull dansperformance på det sättet. Så det, man kan fråga sig det. Varför skulle en grupp kvinnor som galopperar skapa ilska eller irritation?
Men har det någonting att göra med hur män och kvinnor rör sig i det offentliga rummet? Att det finns olika normer eller förväntningar?
Jo, men det tror jag. Absolut. Vi har ju också varit inspirerade av när det är någon fotbollsmatch och det kommer hundratals människor som går genom stan och man stänger av. Och vi har ju andra avstängningar som ni pratade tidigare om, det här mötet, det hemliga mötet, som också har stängt av stan på olika sätt. Och att vem liksom får ta plats i stadsrummet och på vilka villkor... Så det är också hur får man som tjej eller identifierad tjej eller kvinna röra sig i sin kropp? Hur är det fritt att göra det? Vad är accepterat eller vad känner man att man vågar? Det är också den biten.
Man tänker att avsikten är ju när du säger att du inte förstår varför någon blir arg eller upprörd och så där. Det är väl en del av er avsikt att göra, att väcka känslor, alla sorters känslor, eller? Eller är avsikten bara att folk ska bli glada och gå därifrån? Det kan ju inte vara hela poängen.
Nej, vi har väl ingen liksom avsikt hur någon ska reagera, utan vi vill som undersöka att använda hästen som en metafor för makt och undersöka hur kan vi ta plats i det här rummet med våra kroppar? Och vad händer när vi gör så här på ett lekfullt sätt?
Men de som ser er och de som står runt omkring, det vill ni väl att de ska ta med sig någonting därifrån när de har sett det?
Ja, såklart vill man det. Men det kan inte, vill inte förutspå vad det ska vara, utan det får ju... Var och en kommer ju med sin erfarenhet och vad de upplever. Det är intressant att höra och se olika reaktioner.
Mm. Var du en av dem när du var barn som också lekte häst?
Ja, det var jag.
Och har du med dig någonting av det in i det här?
Ja, men absolut. Och för att det är ju en kunskap vi har där. Hur hästen rör sig, hur den reagerar, som alla tjejer eller flickor och pojkar eller olika som leker häst. De har ju ofta studerat hästar väldigt noga.
Ja, det är inga slumpmässiga galopperingar som sker, utan någon som kan hästar kommer kunna se på er att ni också vet vad ni håller på med.
Ja, det skulle jag våga säga. Ja.
Vilken stad skulle du helst vilja ta över med er galopperande flock?
Ja, kanske Paris. Kan det vara kul?
En bra stad.
Mm. Kör hårt. Vi ser fram emot det.
Tack.
Tack så mycket, Anna Kjellblad, koreograf, och ena halvan av Byström Kjellblad. Helena Byström är den andra halvan. Det är ju skolavslutningstiden nu, Jonas.
Mm.
Och det har uppstått en diskussion om presenter till lärare.
Jaha.
I Trelleborg till exempel har kommunen bett föräldrar och elever att inte ge några gåvor alls till enskilda lärare. Man kan kanske få ge något till liksom lärarkollegiet. Man vill inte att det ska kunna klassas som muta. Andra kommuner, det handlar mer om rekommendationer, hur mycket en present får kosta, att den inte ska vara för dyr.
Mm-hmm.
Är det bra med en sån gräns, att det finns ett maxbelopp för vad en present till en lärare får kosta?
Ja. Alltså man är rädd för att lärarna blir mutade, det är det frågan.
Mm.
Så att man tänker att om jag ger mina barns lärare något för 1 000 kronor, så får mina barn bättre betyg än någon annan ger någon present för 100 kronor. Och jag därför så vill man ha en maxgräns.
Ja, jag förmodar att det finns en oro för att jäv skulle kunna uppstå.
Ja, jag vet inte. Det låter ju svårt att tro att en lärare skulle bli påverkad av en present på det sättet och därför strunta i prov som har genomförts eller elevens prestation och då bara tänka, jag fick ju ändå en klocka.
Mm.
Här får du högsta betyg.
Långsökt.
Ja, lite va, eller?
Mm. Men man kan ju vända på det. Man kan ju också tänka på det från ett föräldra- och elevperspektiv, att det ju kan uppstå liksom en press, lite av en swishhets, att man känner sig snål om man inte vill bidra med massa pengar. Jag hörde en man som var med i P4 Sjuhärad som pratade om att han lägger flera tusen varje år, men då är det presenter till, verkade det som, många lärare och även barnens simtränare och andra så. Det är ju ganska mycket. Sen klagade inte han, för just han hade det väl inte ekonomiskt tajt, men det är klart att det finns ju många människor som har det. Hur kan man, alltså, där kan det ju vara lite svårt. Man vill inte framstå som snål eller otrevlig, eller? Hur kan man föreslå att man ska dra ner på nivåerna på gåvor?
Man kanske istället ska liksom tänka, jag blir glad av att ge. Alltså, det är positivt att ge. Jag tycker om att ge till någon och se att någon blir glad.
Mm.
Ja, och så jobbar man på det. Och vill man inte ge, då kan man väl bara låta bli det, tänker jag.
Ja, du tycker att jag är lite tråkig och problemorienterad.
Jag vet inte hur stort det här problemet är. Det är självklart så att man kan känna ett grupptryck.
Ja.
Om alla går ihop och gör någonting och jag säger nej. Ja. Och det där, vi har ju pratat om grupptryck och det är ju ett problem. Jag tyckte den bästa rekommendationen som vi fick när vi pratade, det var ju bara härom veckan vi pratade om grupptryck här, det var att man skulle skaffa sig flera grupper.
Mm.
Så man kunde hoppa från någon, om man känner att trycket i den här gruppen är hopplöst, då får man helt enkelt söka sig till en annan grupp som är mer i linje med vad man själv känner och tycker och ens egna normer helt enkelt.
När jag bodde i USA så gick mina barn i skola där, och då fick man ju hem kuvert där man skulle stoppa ner sedlar. Men då stoppade man ner sedlar utifrån hur mycket man tyckte att man kunde avvara.
Mm.
Så att det var lite, vad ska vi säga, inte formellt uttalat att det var behovsprövat. Men det blev ju ett sätt då att göra det lättare för dem som hade mindre pengar.
Men sedlarna, kuverten gick då till läraren. Alltså fick lära mig att det är som dricks. Man dricksade läraren.
Nej, den som skötte insamlingen.
Jaha, ja, det var en insamling. Ja, jag tänkte det var lite väl.
Det är svårare med Swish, men jag tyckte att det var ett ganska fint sätt.
Ja, okej. Okay.
Vi var ju väldigt engagerade i påvevalet här för någon månad sedan, där svenska biskopen och kardinalen Anders Arborelius var en av de som deltog i konklaven.
Mm.
Han berättade i Studio 1 häromdagen att han vill lämna sina uppdrag. Men det är nye påven, Leo den 14, som bestämmer när Arborelius får göra det. Han är ju i 75-årsåldern. Kommer du vilja jobba i den åldern?
Jag tänkte först och främst satsa på att leva, ja. Leva till 75. För det andra, försöka vara frisk när jag är 75. Om jag både lever och är frisk, då jobbar jag gärna med något, och helst då något jag inte har jobbat med förut.
Ja. Jag vet inte hur inläst du är på Anders Arborelius, men han inledde sin katolska bana i karmelitklostret i Tågarp i Skåne. Mm. Och det är dit han vill tillbaka när han väl får gå i pension. Så jag tänkte att vi skulle höra lite hur livet är i det här klostret.
Spännande.
Vi har med oss broder Clemens Karlsson. Välkommen till programmet.
Hej och tack för inbjudan.
Du är präst och en av fyra karmelitbröder som bor i klostret i Tågarp. Du var 30 år ungefär när du gick i kloster. Hur förstod du att det var rätt för dig?
Ja, precis. Hur förstår man att någonting är rätt? Jag tror att jag hade en ganska allmän uppfattning om liv i kloster, som säkert alla har, ni också. Och som katolik då vet man ju förstås också att det kan vara en reell möjlighet, inte bara i andra länder, kanske också här. Och ja, sen så läste jag en självbiografi av ett betydelsefullt helgon då, i den här traditionen, Karmels tradition i kyrkan, och tyckte väl att jag hittade liksom ett perspektiv att relatera till Gud som för mig kanske inte var nytt, men i alla fall djupare, alltså präglat av tröstan, kärlek och samtidigt väldigt absolut, så att säga. Och sen blev lite kontakt, och när man liksom mötte den konkreta gemenskapen här, så utifrån min livssituation då, så ledde det till att jag uppfattade att det här kunde vara en väg för mig och en väg jag också ville gå.
Mm. Och hur ser en dag ut i ditt klosterliv?
Så idag har vi en härlig försommardag här. Och vi har gått upp 6 på morgonen, har en morgonbön och sen också en stunds, förutom fasta bönen, också en stunds inre bön. Förmiddagen gör vi lite arbete, lite intellektuellt arbete, skriver kanske lite, läser lite. Vi äter lunch på eftermiddagen, man kanske är i trädgården lite grann eller har samtal. Inte som det här alltid, men också det. Och sen firar vi mässan på kvällen och så avslutar vi dagen. Då kan man läsa lite. Det ser faktiskt ungefär så ut så de flesta dagar.
Mm. Och jag har förstått att ni inte har några personliga ägodelar. Jag är lite kluven där till om det är underbart eller fasansfullt att inte ha det. Men det funkar i praktiken.
Ja, precis. Alltså, själva klostret tar ju pengar naturligtvis. Så kan man som präster. Vi måste också göra saker. Och vi har ett par bilar och hushåll och sådär. Så att... ja, fasansfullt. Alltså, kanske jag föreställer mig lite som i familj så där. Man kan ha allting gemensamt. Är det fasansfullt och det är fint? Det kan vara fint om det funkar. Och ja, det tar lite tid att gå i kloster, men lyckas man med Guds hjälp så är det faktiskt ganska fint. Och man har det man behöver. Alltså, prylar är alltid till utifrån ett sammanhang. Så har man valt det så finns det också de sakerna också egentligen då.
Och under de här åren som du har varit i klostret, hur många gånger har du tänkt, har du övervägt och tvivlat att det här, jag måste göra någonting annat i livet, jag kan inte bara vara i tågar resten av livet?
Ja, precis. Jo, men det har vi varit en gång. Alltså, kanske inte helt i början, men efter lite tag så där. Men inte nu. Och nu har väl ändå, tror jag, funnit den här lite vissheten ändå. Och sen så, även om vi är här ganska mycket, så är vi faktiskt ute lite grann. Och i Stockholm förra helgen, ibland får man åka utomlands lite grann sådär, så att det är faktiskt ett ganska fint liv om man väl kommer in.
Kan man vara vilken ålder som helst när man påbörjar den här processen att gå i kloster?
Ja, alltså i princip måste man ju typ vara 18 år, de myndig och vuxen på det sättet. Så att förr i tiden kanske det var lite vanligare, man började när man var, man visste kanske rent allmänt vad man ville lite i livet. Nu är det ofta lite senare, 25 då eller 30 som för mig, eller i princip finns det liksom ingen formell gräns, utan det är klart att det kan bli lite svårare att ställa om, men det finns alltid möjlighet i alla situationer i livet. Så det får man se, det är lite, alla är olika.
Finns det de som påbörjar det här och där det visar sig att man kanske inte är lämpad att gå i kloster?
Absolut, och det får man ju, det är ungefär 5 års förberedas egentligen, så det är ju som en studerande utbildning i samhället också då, och det är ju faktiskt en utbildning också, och att då visar det sig ofta under tiden där, men skulle det visa sig efteråt så finns det möjlighet naturligtvis att göra något annat, självklart, det är livet.
Och vad är det som det då kan handla om som gör att det här kanske inte är rätt väg att gå för en person?
Ja, det kan väl vara hälsa och sånt där, och sen så är det väl lite som det här. Ja, ibland tar det lite tid att liksom hitta visshet och kunna göra ett stort beslut ändå. Det kan vara sådana saker också, så att, men i bästa fall så kommer man på det innan dess.
Det finns ju olika klosterordnar i Sverige. Vissa är mer utåtriktade, andra ägnar sig mer åt bön och stillhet. Karmeliterna då, vad kännetecknar er?
Det är lite mitt emellan, för att det är ändå en orden som består mest av präster egentligen då. Och vi har lite både fokus på andlig vägledning i vår uppgift, men också lite bön, kontemplation och så. Så att det är lite mixat liv på det här sättet då, så att det inte är helt bara det ena eller det andra, utan det är lite mitt emellan. Och vi har inte någon församling, men vi har liksom lite speciellt fokus då, och det tycker jag är väldigt fint faktiskt. Skönt.
Ni är 4 personer i er gemenskap idag. Alltså, är ni oroliga för återväxten?
Ja, det är inte så. Det brukar finnas en 4-5. Jag tror det finns 4-5 nu, inte vår orden, men andra svenskar som är i formation, och det är också systrarna. Så det kommer när det kommer, så att säga. Så att ja, men det är viktigt att informera, men man kan ju inte heller ha någon slags inkastare, så att säga, utan det måste få växa fram.
Men jag tänker, om ni 4 personer och lever så som ni gör, så måste ni ju också vara, ni måste ju ha bildat en grupp som är liksom välfungerande. Den här idén av att Anders Arborelius skulle återvända, känns det bra bara? Jag menar, han kom ju in ny då, ni måste ju liksom ompositionera er, tänker jag, i gruppen.
Ja, det måste vi ju lite, men det ska nog... Han kommer hit regel på besök varje månad, och skulle han nu efter, om han nu får gå i pension, då får vi ha ett litet sammanträde, men det tror jag skulle bli positivt utslag om han skulle be om det.
Så ni måste ändå rösta om det innan han får... Han kan inte bara komma, så att säga.
Han kommer att få bli godkänd, det kan vi säga.
Det är förhandsbeskedet vi har.
Absolut, i radion.
Ja, toppen.
Vilken lättnad för Anders Arborelius. Är det till och med så att du kan se fram emot lite att han ska komma, för att det ändå blir lite nytt blod i gruppen?
Absolut, precis. Och det är också lite fint att man har olika åldrar. Och när han då blev valbiskop så plockades liksom bort den i mitten generationen där lite grann. Så att det ser mycket fram emot att ha honom här. Och han kanske kan ägna sig åt lite skriva och lite välförtjänt tid nu efter 25 år som biskop också.
Broder Clemens Karlsson, varmt tack för att du var med i talkshow och berättade om klosterlivet.
Tack själva, det var fint att samtala.
Hej då! Har du någonsin fantiserat om hur det skulle vara att gå i kloster?
Nej, faktiskt aldrig.
Har du inte?
Nej, alltså vadå? Har du fantiserat om det?
Nej, men det är klart att jag tycker att man funderar över hur det skulle vara att leva ett väldigt inrutat och minimalistiskt liv bortanför liksom allt det världsliga.
Ja, så att bara tänkte på Lina Wolfs Den här köttets tid med klosternunnan som visar sig vara kanske inte så god som man trodde. Ja.
Vi lämnar över till Anna Moa Rutgersson som får ge oss kulturnytt.
Tack så mycket. Ja, och vi börjar med att idag så blir det klart vart hovkapellet, alltså Kungliga Operans orkester i Stockholm, ska få flytta in i för nya lokaler. Men det innebär också att en annan musikverksamhet måste flytta på sig.
Det känns fruktansvärt. Det är verkligen skandalöst. Stark reaktion här från Andil Dahl som är konserthuschef på Musikaliska kvarteret i centrala Stockholm. Ett musikhus för olika genrer och publiker.
Nu sitter vi i en studio här på en vindsvåning. Den är ofta aktiv. Det kan vara en pianokonsert på stora scenen med våran fina flygel. Samtidigt som vi har operaelever som sjunger i källarrummen. Nu ser det ju tyvärr ut så att vi kommer behöva flytta ut härifrån.
För nu är det klart att det här gamla konserthuset vid Nybroplan istället ska bli replokal för en av världens äldsta orkestrar. Kungliga hovkapellet som vi hör här behöver nya replokaler eftersom operahuset i Stockholm ska stängas för en flera år lång renovering. Men då måste alltså den nuvarande privata verksamheten vid Musikaliska kvarteret flytta på sig.
Vi letar efter andra lokaler och det finns faktiskt ett tullhus här på Blasieholmen. Så det tittar vi på och har en dialog med Stockholms stad om att eventuellt kunna flytta dit.
Andil Dahl säger till Kulturnytt att Musikaliska kvarteret kan vara redo att betala för ombyggnaden av det gamla tullhuset. Något han menar kan kosta bortemot 20 miljoner kronor.
Det är ju upp till politikerna förstås hur de vill prioritera att staden ska utvecklas. Jag tror ju på en levande stad med ytor för människor att träffas och lyssna på musik och ta del av kultur. Så jag hoppas att det går åt det hållet.
Och Kulturnytt har förgäves försökt få en intervju med Kungliga Operan om det här ärendet. Reporter där var Jens Möller. Konst nu. Den första större retrospektivutställningen med konstnären Britta Marakatt-Labba öppnar nu på Moderna Museet i Stockholm. Bland annat visas det omtalade verket Historia, ett av århundradets viktigaste konstverk enligt tidningen Art News. Och även om delar av utställningen tidigare har visats i Oslo och Kiruna så är det först nu som flera verk kan visas. Konst som konstnären själv inte har sett på många år.
Jag har inte sett den sedan 95. Det känns jätteotroligt fint att få se den. Just det här att jag har blandat så många material. Det är både skinn och tryck och broderi och papper. Bilder som inte jag har sett sedan de försvann. Sånt är ju jättefint. Lite vemodigt känns det också att veta att de där har varit borta så länge och sen plötsligt kommer får man se dem igen. Och då känns det väldigt fint.
Här kommer vi in.
Nu står vi här med Historia runt omkring oss. 24 meter långa broderiet. I stort sett en hel cirkel. Så har vi mjuk, mörkblå matta och blå draperier bakom.
Jag tycker det känns väldigt magiskt. För att när jag jobbar med kosmos så har jag den här runda cirkeln. Den här blåa cirkeln i mitten. Och här exakt så kommer det fram här. För att då har man den här blåa cirkeln. Och sen hela 24 meter utanför den här kosmos. Så det är jättebra tänkt. Alltså jag kan stå så här och tänka, har jag gjort allt det här? Jag önskar att jag skulle ha ett liv till efter det här. Så skulle jag göra en till, men inte samma historia. För nu har vi en ny historia, det som händer idag. Det är väldigt mycket miljöförstöring, väldigt mycket olika gruvbolag som söker mineraler hela tiden i våra områden. Och skulle jag börja med en skog så skulle det inte vara någon skog, utan det ska vara vindparks. Alltså, så skulle jag jobba idag med dagens historia.
Mm. Imorgon fredag så öppnar utställningen. Reporter Helene Alm. Och nu om att filmjättarna Disney och Universal stämmer AI-bolaget Midjourney för piratkopiering. Ett drag mot AI-branschen som beskrivs som historiskt.
Det är stort. Alltså det är första gången vi ser två stora studios gå samman och gå på en av de största AI-företagen vi har när det kommer till att generera bilder.
Det säger P3 Nyheters tech-expert Evelina Galli. Filmjättarna menar att en av Midjourneys tjänster där man kan AI-generera bilder använder upphovsrättsskyddat material snott från filmjättarna. Som menar att de gått miste om stora intäkter i och med att användare av Midjourney kan skapa kopior av deras karaktärer. Och enligt Evelina Galli är det uppenbart vad Midjourney tränat sin AI på.
När man kollar på bilderna som har skapats av Midjourney, där man har skrivit in då skapa en bild av Homer Simpson till exempel. Det har inte satts någon egen Midjourney-touch direkt på den bilden, utan den ser rätt och slätt tagen ut från Simpsons-serien.
Liknande fall har varit aktuella tidigare där musikbolag stämt AI-musiktjänster för att de tränar sin AI på artister. Men än har ingen domstol slagit fast vad som ska gälla i de här fallen. Om det är okej eller inte.
Ska jag vara helt ärlig så tycker jag det är ganska modigt av Midjourney att de vågar så uppenbart visa upp att man tränat sin AI på upphovsrättsskyddade verk.
Det sa Evelina Galli, techreporter på P3, intervjuad av P3 Nyheters Nicky Värden-Värning. Jonas och Catherine, AI. Har ni testat att göra AI-versioner av er själva?
Jag tror att vi har gjort det, va? I radion till och med. Sen fick vi backning på det.
Ja, precis. Vi gjorde ett... Framförallt så lät vi en AI låta som oss, helt enkelt.
Och den landade väl oroväckande nära hur vi låter?
Ganska nära. Ju mer man tränar dem, ju bättre låter det, som sagt. Va? Men vi gjorde ett försök.
Ja. Mm.
Spännande.
Snart är det två AI som sitter här.
Läskigt.
Tack så mycket.
Jag tycker att det är roligt att det är två AI.
Ja, ja, jag tänker liksom... Ja, nej, det är klart. Så är det inte, nej. Jag liksom tänkte två avatarer.
Det är två robotar som sitter här, men det är mycket möjligt det också.
Ja, Anna Moa Rutgersson, tack så mycket. Jag var ju lite osäker på om det var bra eller dåligt att jag tog strid för mina 33 kronor när mitt stammispris inte reggades på kvittot.
Ja. Och mer, så att säga, de 33 kronorna är en sak, men också den moraliska rätten du hade.
Ja, men det här med att man stoppar upp hela kön.
Ja, okej, okay. Ja.
Jag har fått stöd från våra lyssnare. Lars skriver, hej, du gjorde helt rätt, som sa till, såklart, vid kassan. Har gjort samma sak massor av gånger när de slarvar med extrapriserna. Eva, hon har tagit det en nivå till. Hon skriver, jag går aldrig till en vanlig kassa och kassakö, utan checkar ut med skanning. Och om det är fel pris går jag till informationen, får rättelse. Ibland ser jag det först när jag kommer hem, då säger jag till nästa gång.
Katrin, du har fått ett överväldigande stöd, så att det är väl bara att, du kommer helt enkelt göra det här med stolthet nästa gång igen.
Och Barbara Streisand gav ut en ny låt i fredags enligt Anton.
Och det gläder oss något enormt.
Det var Amanda Rydman som var producent idag. Viktor Rubeira var tekniker. Och i Studio 1, Susanne Westergren och Helena Grahl. Jag gissar att ni har det senast om den här hemska flygolyckan.
Ja, det har vi. Och det kommer faktiskt uppgifter om att det kanske är två personer som har överlevt. Så att vi ska strax prata mer om den här kraschen.
Mer också förstås om den här topphemliga Bilderberggruppen. Det har ni redan avhandlat förstås under eftermiddagen, men vi är väldigt nyfikna.
Klockan 16.02 drar vi igång.
Här är Ekot. I nordvästra Indien har nu 204 personer hittats omkomna efter flygkraschen där, det uppger lokal polis. Två överlevande ska också ha hittats, uppger Reuters och hänvisar till en indisk nyhetsbyrå. Ombord på planet fanns minst 242 personer. De omkomna som hittats kommer dels från planet men också från byggnader där planet kraschade enligt AFP. Regeringen vill trappa upp jakten på fuskare när det handlar om statliga stöd till företag och organisationer. Nu ska en utredning undersöka om den nyinrättade utbetalningsmyndigheten ska granska även dessa utbetalningar. Finansminister Elisabeth Svantesson.
Det är ju väl känt att både en del av civilsamhällets delar men också till exempel vissa företag som Arbetsförmedlingen har kontakt med också fuskar med det gemensamma, och det måste vi komma åt.
Det var i januari förra året som Utbetalningsmyndigheten startade sin verksamhet som går ut på att upptäcka felaktiga bidragsutbetalningar från en rad myndigheter som CSN och Pensionsmyndigheten. Något som hittills lett till drygt 40 miljoner kronor i återkrav och stoppade framtida utbetalningar. Nu vill regeringen alltså vidga uppdraget för att komma åt fusk där statliga bidrag går ut till företag och organisationer. En utredare får ett år på sig att föreslå vilka utbetalningar som skulle kunna bli aktuella att ansluta till myndigheternas granskningsverksamhet.
Reporter Karin Runblom. Och regeringen gav idag MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, i uppdrag att granska samhällets insatser i samband med massmordet på Risbergska skolan i Örebro. Utredningen tillsätts inte för att några brister framkommit utan för att lärdomar ska kunna dras. Det här säger ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bolin till TT. Och det var allt från Ekot klockan 4 i studion Johan Hellström.
Där är P1, Sveriges Radio.
Studio 1, torsdag. Strax mer om dramatiska flygkraschen i Indien.
Ja, Helena Groll och Susanne Westergren här denna eftermiddag, där också topphemliga Bilderberggruppen är en annan av våra rubriker.
Vilka är de och vad gör de? Och så handlar det om svensken som blir vaccinrådgivare i USA.
Och sen här i Studio 1 efter klockan 17, Ukraina-kriget och veckans ryska drönarattacker. Är det den nya sommaroffensiven som vi ser nu?
Och så Järva-veckan där bara hälften av partiledarna dyker upp i år.
Lite av det vi jobbar på. Studio 1, 2 timmar framåt.
Och först alltså dramatiska flygkraschen i Indien i staden Ahmedabad är Indiaplanet som störtade direkt efter start med 242 personer ombord.
Ja, dramatiskt ut som vi hörde där. Och tidigare under dagen så kom beskedet att förmodligen har ingen överlevt den här kraschen. Men så bara för en liten stund sen så kom uppgifter om att det ska finnas 2 överlevare.
Med oss vår Sydasien-korrespondent Naila Salem. Vad vet vi om de överlevande?
Vi vet väldigt lite. Det är nyhetsbyrån ANI, en indisk nyhetsbyrå, som citerar poliskällor. Då ska, enligt de här uppgifterna, så ska polisen ha hittat en överlevande, ja, möjligtvis i planet, om det kan stämma, och sen att ytterligare en ska finnas på sjukhus och få vård. Men mer än så vet vi inte. Precis som ni sa här nu så fick vi ju tidigare idag veta att samtliga ombord, 242 personer, 232 passagerare och resten personal, besättning, att de hade omkommit.
Vad vet vi så här långt om vad som faktiskt har hänt?
Ja, det är mycket som fortfarande är rätt så oklart. Det var precis bara någon minut efter att Air India Flight AI-171, en Boeing 7878, hade lyft som planet sen tappade kraft helt enkelt och kraschade in i ett bostadsområde i det som dock heter Meghani Nagar. Och där så kraschade in i bland annat ett hus som används som förboende för läkare och läkarstudenter. Så att vi har dels en flygkrasch med många ombord som troligen har omkommit, och sen har vi då skadade och troligtvis också många döda i de här byggnaderna. Och vittnesmål därifrån berättar om hur nosen och ett hjul flög rakt in i matbespisningsrummet och studenter som satt där och åt lunch. Ja, men de skadades och dog. Och andra vittnesmål berättar om hur människor har hoppat från andra och tredje våningen för att försöka ta sig ut. Det började ju brinna och en stor explosion. Så det är otroligt dramatiska scener idag i Ahmedabad i västra Indien. Och självklart en stor oro bland alla de anhöriga som inte har fått tag på sina nära och kära och inte vet hur det har gått.
Mm. Och de här dramatiska bilderna som du berättar om, de har ju kablats ut nu under eftermiddagen. Själva räddningspådraget, jag gissar då att man söker efter den här svarta lådan också. Vad vet du om det?
Ja, men det gör man ju såklart. Man söker efter den svarta lådan, och vad jag vet har man inte hittat den ännu. Man söker också efter eventuella överlevande då, både från själva planet, om man nu eventuellt har hittat en eller två, och sen då i de här byggnaderna som då planet har kraschat in i. Så det är ett omfattande arbete som pågår.
Mm. Och reaktionerna, jag vet att politiska reaktioner har vi också kommit redan, eller hur?
Ja, men absolut. Indiens premiärminister Narendra Modi säger att kraschen är hjärtskärande bortom ord. Och det företag som äger Air India, de har också alldeles nyss gick de ut och utlovade ekonomisk kompensation till alla som hade förlorat en nära och kära, och också att betala vård.
Vi har också med oss Pontus Mattsson, vår London-korrespondent. Du finns på flygplatsen Gatwick. Det var ju där det var meningen att planet skulle landa vid 18.25 ikväll. 53 brittiska medborgare fanns ombord. Pontus, vad ser du? Hur är stämningen på Gatwick just nu?
Det är väldigt mycket journalister. Personalen här har ställt alla journalister på ett ställe, så det är fullt med kameror och stativ och annat. Jag gick förbi Air Indias incheckningsdisk här alldeles nyligen. Där var det helt tomt, inte en människa syntes. Annars så är det business as usual faktiskt. Men folk kommer och reser här som de alltid har gjort. Och det ska också, men det är nog lite mer personal än vad det brukar vara, i reflexvästar som kan hjälpa folk till rätta. Det ska ske någon sorts mottagning eller finnas möjligheter för anhöriga, om de nu kommer hit, att ta som hand. Men det är bortom journalisternas, det stället där vi finns.
Vad säger de som du träffar?
Ja, det är inte så många. Man får inte gå runt och prata med folk här, utan alla journalister är hänvisade till just det här området. Och de personalen som jag har talat med, de beklagar ju det som har hänt och lämnar bara den besked som flygplatsledningen har bestämt att de ska lämna. Och det är då bekräftelse på att planet skulle ha landat här 18.25 lokal tid.
Mm. Reaktioner i Indien, hörde vi politiska reaktioner. Keir Starmer har också varit ute, eller hur?
Det har han. Han talar om fruktansvärda scener och tänker på de anhöriga. Kungen och drottningen har också meddelat att de är chockade över det de har tagit del av. Och det är värt att påminna om att det finns ju väldigt nära band mellan Storbritannien och Indien. Det finns 2 miljoner brittiska medborgare som har indisk bakgrund. Många kanske känner till Rishi Sunak, den tidigare premiärministern. Han är en av dem. Det finns dessutom ett par hundratusen indiska medborgare som bor och verkar i landet. Så att banden sedan kolonialtiden är mycket nära.
Pontus Mattsson med oss alltså direkt från flygplatsen Gatwick utanför London. Med oss också Mats Trense, utredare för civil luftfart på Statens haverikommission. Välkommen du också.
Tack.
Det är svårt för dig att spekulera, gissar jag, men din bild av den här kraschen, vad kan ha hänt, tror du?
Ja, det är som sagt väldigt tidigt, och spekulera brukar vi inte göra, utan vi brukar försöka titta på fakta. Det jag har sett ifrån, det lilla jag har sett, är ju en bild, lite film ifrån flygplanet och innan, om det nu är det flygplanet innan kraschen. Och ja, det, man kan inte se något speciellt förutom att landstället är nere, vilket det borde inte vara vid det tillfället.
Men...
och vad det kan betyda går inte att dra några slutsatser. Mm.
Men att ett plan störtar så här snabbt efter start, eller har skett inom en minut, planet var uppe på 190 meters höjd. Hur ovanligt är det?
Ja, alltså olyckor, nu är olyckor väldigt ovanliga rent generellt, såna här totalhaveri. Men olyckor som sådant sker ofta vid start eller landning. Så att om man ser